vet att det finns många här som har mycket både kunskap och erfarenhet. Så vem vill prata? Varsågod, kan jag få en mikrofon? För det här, vi sänder fortfarande på webben och det är bara att lyssna. Eller tala med det.
Ja, varsågod. Ja, hej, Jonas Södlund heter jag. Jag jobbar som kurator på BRIS. Och då har man sån himla tur så att då får man sitta hela dagarna och prata med barn och ungdomar om deras tankar kring problem och kring världen, hur den ska funka och så. Och det som blir så tydligt när man pratar om mobbning med barn och unga idag, det är att de ställer sig egentligen en enda fråga. Det är: varför tillåter vuxna att det här sker? De ställer inte så ofta frågan så här: varför blir jag mobbad, eller varför gör de så här mot mig? Utan barn är jävligt bra på att uttrycka sin utsatthet. Superbra på det. Och vuxna är skitdåliga på att ta hand om den. Det är den erfarenhet jag har av som att sitta varje dag, 7 dagar i veckan och prata med barn och unga. Och det tänker jag något som vi behöver ta till oss. Att vi kanske inte behöver svara frågan just nu, men att faktiskt ta med oss det. Det är det barn undrar. Hur fan kan det här ske?
Det är fruktansvärt det du berättar. För det ställer ju väldigt höga krav på oss alla. Varför kan vi inte, kan vi vuxna inte göra det som förväntas av oss? Det är väl det minsta, eller vad tror du?
Jag tror att det beror på att, alltså det korta svaret kan man tänka spontant att vuxna är korkade och dumma i huvudet. Men ska man liksom bryta ner det så tänker jag att vuxna har en oförmåga att ta hand om barns utsatthet. Och det kan bero på att man själv, att det väcker upp ens egen utsatthet. Man kan ha liksom en individual psykologisk förklaring på det. Men jag tror också att det finns, som många har varit inne på här, en struktur där vi inte har förmåga att faktiskt möta upp barns utsatthet. Vi har ingen träning att prata relation, att prata samtal, att prata om empati i skolan eller i andra sammanhang idag. Vi har tjatat de senaste åren om så här studieteknik och hur kan vi höja betygen och hur ska vi läsa matte på bästa sätt. Men grunden måste ju vara, hur tar vi hand om varandra?
Hur tar vi hand om varandra? Men vi lever ju också i ett samhälle som ställer allt högre krav och där betyghetsen ökar och där man ska prestera och man ska vara en vinnare. Eller hur?
Ja, men det är ju skit att det är så. Och det behöver vi ändra genom att ha bra samtal ihop med varandra. Hej Olle!
Olle Kox från Friends och viftar. Men vänta nu Olle! Jag ska mota Olle i grind här, för Lina hade ordet före dig faktiskt.
Jag kan ge ett litet svar på en sak som jag upplever väldigt mycket. Det är att det finns, vi vuxna är väldigt dåliga på att vara här i nuet. Vi är så där målfokuserade, var är vi nästa månad och nästa år, och vi jobbar hela tiden mot mål, och det gör att vi kanske inte riktigt stannar upp och ser vad är det jag möter nu i mitt klassrum eller på skolgården, vad är det för känslor jag möter här och nu, för det krävs väldigt mycket närvaro och det har vi inte alltid.
Ja, Olle, nu.
Jag skulle vilja koppla på det Jonas säger som är väldigt klokt. I veckan så hörde jag om en skola i Göteborg där man hade förbjudit mobiler för att barnen slutade leka och för att det var mobbning och kränkningar. Och för mig så skickade det en signal från vuxenvärlden att det här är ert problem och det här får ni lösa. Och samtidigt så friskriver man sig själv som vuxna och säger att det är inte vårt problem att lösa. Och det är någonting kulturellt. Vi har hört det tidigare nämnas att det är hur vi ser på barn och unga och vi lägger skuld och var vi tar ansvar.
Var det fel att förbjuda mobiltelefoner i skolan?
Jag ska inte recensera om det var fel eller rätt, men det man vet forskningsmässigt när man jobbar med förbud, det är att vuxenvärlden tror problemet är löst. Vi har ju förbjudit mobiler, nu kommer kränkningarna sluta. Men det är ju inte så det funkar. Det blir inte så, utan eleverna fortsätter umgås med varandra. Och då saknar de plötsligt stödet och hjälpen från vuxna. Det som är den avgörande skillnaden om vi vill skapa förändring.
Mm. Åse Victorin, skolläkare.
Och barnläkare och skolläkare i Göteborg också. Och jag kan svara på det här. Du sa att de införde mobilförbud. Och för mig var det ljudmusik. För jag var med när man införde paddor och mobiler på skolorna för 2 år sedan. Och då såg jag i pipeline att det kommer att bli så här som det är på mina skolor idag. Att eleverna sitter ute efter väggarna och tittar ner i varsin platta och umgås inte och går inte ut. Så är det tyvärr.
Så du menar att den nya teknologin har gjort eleverna asociala?
Enormt. Jag hade en patient hos mig för någon vecka sedan, en pojke som grät. Han hade gått på skolan i några månader och kände ingen innan. Men han hade inte lärt känna någon. Ingen brydde sig om honom.
Menar du, doktorn, att det också förvärrar mobbningen i så fall?
Det är väldigt mycket nätmobbning och mobbning på sociala medier och väldigt mycket mobbing via sms. Tjejer som ligger på nätterna och messar med varandra. Mm. Föräldrarna hjälper dem inte att ha skärmarna ute ur sovrummet. Jag måste bara få säga att vuxenvägledning saknas idag. Var är de stabila vuxna som lotsar barnen fram och visar dem vägen? Mm. Det är det vi behöver.
Det är flera som har klagat på de vuxna och föräldrarna. Vi har förstått att det är ett förkastligt folk.
Nej.
Men det är jättebra. Jag vill bara stanna vid det du sa som var väldigt viktigt. Där jag också ser att flera vinkar frenetiskt, bland annat våra ungdomar här. Vad tyckte ni om det här med att ungdomar eller elever blir asociala av paddor och mobiler och så vidare? Amalia?
Men jag var mobbad. Så var den enda räddningen jag hade internet. Det var där jag hittade kompisar. Och det är helt fel att säga att unga inte ska använda internet och sociala medier.
Klart att de ska göra, men inte på, i skolan.
Jo.
Inte på rasterna.
Jo, jag tror att det är helt...
Det här, förbud. På låg- och mellanstadiet var det.
Förbud är helt fel väg att gå. Det gäller att snarare prata med unga. Varför använder sociala medier? Varför finns det på sociala medier? Det är skitviktigt. Ja.
Samtidigt gjorde de en intervju med barnen någon vecka efter nu förbudet. Och då... Så visade sig att barnen tyckte det var härligt, för de var ute och lekte nu. De var positiva.
Mm. Vad fint. Forskningen, vad säger forskningen?
Ja, forskningen.
Alltså jag känner mig så, jag måste be om ursäkt. För att det känns hela tiden att så fort man vänder sig till forskningen så vill man också att den ska vara väldigt kortfattad. Och bara komma med, ni vet, så här slagkraftiga uttalanden, vilket jag givetvis inser att det inte är omöjligt. Men vad tänker du kring det här med den nya teknologins...
Om jag får uttala mig som privatperson tänker jag också att det, men också som forskare när det gäller barnsyn, så är det väldigt mycket att om man tittade i DN till exempel, tror jag var förra helgen, där man kom på att på en arbetsplats så hade man kommit på att vi kanske ska lägga bort mobilerna för att bli mer effektiva. Och samtalet i det reportaget var ett helt annat än när man skapar förbud i skolan kring mobiler. Så vi har ett helt annat tilltal när det gäller barn och ungdomar än när det gäller vuxna. Och det tror jag är en del av lösningen att se att vi pratar så olika när det gäller ungdomskulturer och kultur hos barn och vuxna kulturer. Så det tror jag vi behöver vara medvetna om.
Tack så mycket. Och då vill jag, Bris som viftar här, Karin Berghjälp, du är tillförordnad generalsekreterare. Du borde ju ha lite koll kan man tycka.
Jag tänker att Amalia är på någonting väldigt viktigt. Vi behöver jobba med barns delaktighet och inflytande på riktigt. Gör vi det, då får vi också vara beredda att det blir en del lösningar som vi vuxna kanske inte hade tänkt oss. Om man på riktigt ska jobba med elevinflytande så behöver man lyssna på riktigt. Jag kan ta ett konkret exempel, för det är vi ju sugna på nu. Och vi har ju nämnt här toalett. Det kan vara en väldigt knepig plats på skolan. Jag har aldrig varit på en skola där inte lärare och personal på skolan har egna toaletter. Där bara vuxna får gå. Tänk om vi skulle prova det någon gång. Att man kanske skulle ha offentliga miljöer på skolan. Där både elever och lärare och vuxna kunde dela och samsas.
Umgås.
Det behöver man inte göra kanske på just toaletten. Nej. Men att man i alla fall kan dela utrymmen. Mm. Och att hitta möjligheter att ge elever inflytande på riktigt.
Mm. Tack så mycket. Sonja, vill du ställa någon fråga eller säga något? Nej. Någon annan här? Någon i publiken? Ja, hej. Vänta. Vad du hette? Tjejen, unga tjejen här.
Hej, Ellen Hiling. Jag tänker att vi...
Du går i skolan, va, misstänker jag?
Ja, trean på gymnasiet.
Trean på gymnasiet. Vad kul.
Ja. Jag tror att vi måste omdefiniera vad mobbning är. Ni har pratat lite om det tidigare i debatten, men att... Jag tror att ett av de stora problemen är att det... är för lätt att komma åt ungdomar. När jag gick i högstadiet, eller så här, jag hade en ganska tuff grundskoletid på många sätt. Jag hade aldrig en självklar plats. Min klass gick i en liten skola och så här, dålig start. När jag gick i högstadiet så hittade jag mitt intresse. Jag lagade jättemycket mat på den tiden och spred mina bilder på sociala medier. Och några av mina klasskompisar startade ett Instagram-konto där de tog mina bilder och la upp dem. Det stod inget kränkande. Det stod ingenting särskilt i kommentarsfältet eller på bilderna som kunde direkt kopplas till att det här var en attack mot mig. Jag kunde inte anmäla det, men jag visste vad som låg bakom och det var för att de ville göra när. Och det tror jag är ett problem vi har idag, att det är allt för lätt att indirekt mobba någon som det som offer är svårt att anmäla. Och det är väldigt svårt att gå
till... Alltså det är inte så konkret heller.
Nej, eller precis. Hur?
Man kan ju inte riktigt gå till polisen och säga att de har snott mina bilder och skapat... Eller det är så.
Nej.
Du menar, va?
Ja. Och jag menar, jag har försökt anmäla kontot och de stänger inte ner det. Det finns liksom inget man kan göra. Och jag tror att där ligger ett stort problem också i vuxenvärlden, att barnen tappar förtroende. Och det är inget konstigt. Och då är det allt färre som ber om hjälp och söker hjälp. Och då... Alltså i ännu större perspektiv så vill jag återkoppla till det Amalia pratar om, att förbud är fel väg att gå, för att ungdomar hittar sina egna lösningar. När vuxenvärlden försvinner och brister, då hittar ungdomar sina andra forum. Mm. Och de är farligt att plocka bort.
Jag funderar på att man skulle kunna jämställa det här. Alltså det förekommer ju också i nätmobbning, som många av oss här har erfarenhet av, att det hamnar lite i gråzonerna. Men man skulle kunna kalla det för mikroaggressioner. Förstår ni? Att det inte är så här stora trakasserier som är lätt att anmäla, men att det ändå är, det är också en form av mobbning. Tack så mycket för detta. Flera i publiken. Jo, jag vill höra flera i publiken som kanske vill dela med sig. Hej, vad heter du?
Per Tossell heter jag. Och det är ju så att det är inte bara barnen som känner vanmakt när de blir utsatta för mobbning, utan föräldrarna. Och många föräldrar vittnar ju om att de känner sig maktlösa. Och min fråga är då, när jag har tittat i föräldrabalken, att det är ett instrument som vi inte pratar om. Och föräldrabalken är ju tydlig att jag får inte skicka mina barn till en otrygg miljö. Jag får inte lov det enligt föräldrabalken. Och jag får inte skapa otrygg miljö genom att mina barn utsätter andra för trakasserier. Och det är ju ett verktyg som föräldrarna kan använda. Och istället för att ha mångåriga diskussioner, är det här mobbning eller var det skoj, så kan man säga det, att min bedömning är att den här miljön är farlig för mina barn och de går inte dit. Då får jag direkt en diskussion om miljön.
Tack så mycket. Jag är så tacksam och så glad att så många vill tala här i den här publiken. Så engagerad publik. Hej, vad heter du?
Jag heter Mert.
Hej, Mert.
Jag är 15 år, ungdom som ni vet. Jag går i skolan. Det här med mobbningen, jag har varit med om så mycket också. Jag har själv inte varit mobbad eller varit mobbad själv, men jag har sett och jag har försökt göra någonting åt saken. Och en stor sak som vi har gjort i min skola i alla fall är att folk vågar inte gå skolan ner som alla andra ser, utan de vågar inte öppna sin mun. Istället har vi öppnat en grej som heter hemliga brevet.
Alltså att de vågar inte avslöja, exakt, vem som mobbar och vad som händer.
Det, ja. Exakt. Och jag har bara någonting att säga, eftersom nu, vi är på tv-sändning nu, eller hur?
Ja, i webben, radiosändning.
Så alla som mobbar och har mobbat ser exakt vad jag säger. Och då har jag någonting att säga till er. Det är inte, vad jag vet i alla fall, så finns det mobbar som tror att de är coola och som de påstår att de är krigare och sådana saker. För mig i alla fall, från min del, att vara mobbare och krigare, alltså det är inte någonting med saken. Det jag menar är att vara cool och vara krigare är exakt som Marvas mamma. Det är vad jag tycker i alla fall.
Marvas så mamma är krigare, hon är cool.
Så jag kan säga
Marvas mamma hjärta, som ska jobba natt på sjukhuset nu.
Jag kan förstå, det var samma sak med min mamma också. Jag kan se det från hela mitt hjärta. Marva och Marvas mamma, även
Eftersam.
Du. Och även du, ni har stor respekt, kärlek och respekt till er.
Fantastiskt, kärlek och respekt till dig. Vänta, vilken skola går du i? I? Björkhage Tumba. Ge honom mikrofonen. Jo, hur ser det ut på din skola? Är det mycket mobbning?
Alltså, det beror på. De som, när jag var liten så använde jag lösningar på fel sätt. Okej, det kanske var bra lösningar jag försökte göra, men det var på fel sätt.
Till vad exempel, menar du? Vad gjorde du till exempel?
Till exempel, om jag såg till exempel dig mobba någon annan, så använde jag våld mot dig. Det var något fel jag
gjorde. Så du slog mobbarna?
Exakt.
Det kan ju låta sympatiskt, men det kanske är fel.
Det är fel, jag vet det. Men
i det här programmet tar vi ställning mot våld. Mm. Men du, vad gör du idag istället? Gör du någonting om du ser någon bli mobbad?
Alltså, jag är typ så här. När jag hälsar på folk så brukar jag alltid säga till dem, så ring mig om det är någonting. Så gör jag det bästa jag kan göra i alla fall.
Vilken gullig kille. Du är grym. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Fantastiskt, så bra. Flera, jag vill höra flera, hörni. Oj, vilken härlig publik. Här, den här killen först.
Hej, jag heter Jakob och jag har hoppat av skolan och började ganska tidigt få ett anpassat schema. Helt enkelt för jag ansåg att skolan var en väldigt farlig miljö för mig att vara i. Och det som jag vill säga bara alltså här lite kort så här, det är att alltså, det talas så mycket om att det här med, alltså, som det är väldigt tydligt för tjejer, att man blir kallad din jävla hora och allt det här. Men jag kan säga som så här, som jag känner det ganska unikt, man inte direkt pratade om, att jag hade en tjej alltså, i början på högstadiet som jag tyckte om väldigt mycket. Och då var det som så här att liksom, den narren, den var att de sa att hon var liksom en himla hora och allt det här. Men de riktade inte det mot henne och att hon fick ta skiten, utan jag fick liksom ta skiten för att jag var förälskad i henne. Och det var liksom som att vad jag kan känna...
De försökte skada dig genom att snacka skit om henne.
Ja, exakt. Och det som var alltså den fula grejen, det var ju det att... anledningen till varför det blev så stort det här, det var för hur lätt det var att få igång drevet. Det började med att någon satte en lapp där och där, sen liksom spreds det, och sen liksom var hela skolan mot mig, att de skulle reta upp mig för allt möjligt, och så bara gick igång så där. Och det ledde sakta men säkert till att jag bara kände en dag, nej, nu orkar jag inte mer, nu hoppar jag av skolan liksom.
Så du hoppade av skolan för att det blev så jobbigt?
Ja, och det ledde till en... Alltså, jag lärde mig väldigt mycket under den tiden som jag fick göra mycket eget ansvar. Men också en väldigt destruktiv miljö full av en väldigt omaktlös ensamhet som jag betalar ett väldigt högt pris för idag. Och,
vad gör du idag? Får du hjälp av någon idag?
Idag försöker jag mig... alltså, nu resten av det här året är fortfarande lite strul med saker jag försöker ta mig ur, men 2016 kommer vara som min nystart i livet, där jag verkligen vill satsa på att alltså aktivera mig själv oerhört mycket och aktivera ungdomar. Det är det jag brinner mest för. Ja.
Lycka till, Jakob. Mm,
tack.
Vi har damen där bak. Hej du, där bak. Hej, vad heter du?
Hej, jag heter Isis.
Isis?
Ja, men jag har ingenting, det har ingenting med Isis att göra.
Du, jag bara, Isis, du hörde den där undertonen. Men Isis var väl någon gudinna också?
Exakt, jag är ju född i Egypten och uppvuxen där, fast jag har mina rötter i Rwanda. Så jag skulle vilja bara tacka för den här möjligheten att ni har anordnat den här debatten. För det här är ju väldigt, väldigt viktigt för oss, och det är väldigt viktigt att ni medvetandegör och uppmärksamma detta. Och jag vill tacka alla som har deltagit för att få ta del av era erfarenheter. Gör ju att de som lyssnar på oss och oss som är här tänk till. Tack så hemskt mycket.
Du Isis, du växte upp. Ja, du fick en applåd där också. Jag tänker, växte du upp i Egypten eller Rwanda?
Både och.
Både och. Ja. Hur var det med mobbningen i de länderna i skolan?
Jag gick på internationella skolor där. Det är ju lite så här att man tillåts vara den man är. Det är inte som i Sverige där vi har ju jantelagen, att när du sticker ut så är det väldigt problematiskt. Och sen så som pappan där så i Rwanda till exempel, så barnet tillhör hela samhället, och det blir ju så svårt om det skulle hända någonting i skolan. Alla blir ju involverade. Det är inte om man vågar ta ställning, man vågar säga ifrån, och det är väldigt viktigt tycker jag. Och
så att vuxna tar ett större ansvar för allas barn.
Ja.
Det kanske vi borde bli bättre på här i Sverige också. Eller hur?
Tack så hemskt.
Ja, Ebdisan vill ha mikrofonen. Marvas mamma som växte upp i Irak och gick i skolan där. Jag vet inte om det var det du tänkte berätta något om, eller något
tänkte,
helt annat.
Samma fråga om du frågar alltså, henne. Det är ju den värsta, kan man säga, mobbning där i hemlandet.
Det var värsta mobbningen i
det
Irak.
Är det, värsta. Det är nästan in och ut, in i skolan, utanför skolan. Om man tänker på skolan, det är lärare. Skämmer bort alla, alltså elever. De trycker ner alla elever.
Så lärarna mobbar eleverna?
Lärare som mobbar elever. Plus det är mobbning mellan elever också. Det är, vi har ingen lag som är förbjudet. Och så man skulle tänka utvecklingssamtal till exempel. Kommer fram, alltså mamman kommer fram till möta, alltså prata med lärare, men lärare pratar framför alla lärare som sitter i lärarrummet. Och mamman sen känner liksom att man väldigt skämmas. Mm. Och så där tycker jag liksom det är mobbning. Det är i skolan och utanför skolan. Mm. Och så det, och om man kommer sent till skolan, det är, men man förbjudet att komma in.
Flera, en, någon till hinner vi med här i publiken. Här, mannen här till höger. Vad heter du? Hej.
Hej, Bienvenido Flores heter jag.
Ja, det är du, Bienvenido. Jag tyckte jag kände igen dig.
Det som jag vill dela med er...
Närmare munnen, mikrofonen.
Gemenskap att vara mobbat som barn, det har jag också med. I det landet som jag kommer ifrån. Men det var inte så att, precis som det berättas här, att man tar livet för att slippa den här smärtan. Det var skamfyllt, det var mycket som man kunde inte ta hand om sig själv. Men här i Sverige mötte jag det värsta mobbning på arbetsplatsen. Och det är det vuxenvärlden som mobbar. Jag tror inte kanske att det var på grund av att jag är invandrare. Men att bli mobbad av din chef. Att höra att du inte håller måttet. Att du är det sämsta medarbetare som finns. Och, dina kollegor. Ingen gör någonting för att stoppa det. Det som hände med mig var att jag... blev tvungen att säga ut mig efter det första arbetsdag som jag blev mobbad fram till 5 år arbete. Och fortfarande jag går under psykoterapi och är
sjukskriven. Mm. Det är flera, även under pausen så berättade ju en kvinna här om hur hon har känt sig mobbad i mer än 30 år. Så att det är väldigt många som är mobbade i arbetslivet också. Jag läste någon siffra, och ni som arbetar med mobbning på heltid kan rätta mig om jag har fel. Jag läste att 300 000 vuxna upplever att de är mobbade. Så jag vill tacka dig, och jag vill tacka alla andra som har delat med er, som har lyft med, och ni ska få ett sista ord här i panelen, för ni har stått och vinkat jättelänge, men jag skulle vilja be er att vara kortfattade. Så jag börjar med Arne, programledare nästan för det här programmet.
En ny roll i denna ålder.
Ja.
Jag tycker så här nämligen, att det har varit alldeles för mycket diskussioner fram till idag, för det är från idag och framåt vi kan påverka. Det är för mycket jakt utav syndabockar och för lite tid för att lösa de här problemen. Och jag skulle vilja ta ett sista ord här. Det gäller för oss att säga som Anders Carlberg, gamle Fryshusgeneralen, sa tyvärr tidigt bortgången, att det gäller inte att slå folk på käften, det gäller att ta dem i häpnad. Och jag tycker liksom att vi som sitter här, som har suttit över 3 timmar här inne, om vi alla liksom sätter igång nu, då kommer vi skapa en ny väg. Så i det här snacket om den och den är syndabock och den har gjort sig och så, lägg kraften på att lösa problemet så kommer vi fixa det här, jag lovar.
Arne, for president! Fantastiskt, Arne. Tack så mycket för att du var med. Du har verkligen lyft det här programmet tillsammans med alla andra. Marva, vill du? Nej, vi tar det här. Åse Victorin, varsågod. Skolläkaren, doktorn från Göteborg.
Just det.
Ja.
Hörs det?
Ja, hörs det? Ja, det hörs.
Jo, om man ska titta på det här med mobbning, om man vill på något sätt hitta någon lösning, så tror jag att man ska börja med det lilla barnet. Vi måste ha ett värdegrundsarbete från det de är små och hela vägen genom skolan ha ett värdegrundsarbete som handlar om respekt, ansvar, hänsyn, hur vi ser på varandra, att odla vår humanitet, mänsklighet.
Ja, det kan vi behöva
i
mer
vår
av
tid. Så att det här, och det finns förebyggande program som man kan använda i skolan. Mm. Och skolan är ju en väldigt bra arena för detta, för det blir ju likvärdigt till alla barn. Mm.
Tack så mycket. Lina?
Ja, jag skulle vilja säga så här. Jag utgår från att alla barn är jättekompetenta, är jätteduktiga och är snälla. Men vi vuxna måste skapa sammanhangen som skapar den liksom barnets... hur de uttrycker sig. Så att vi måste ta större ansvar som vuxna. Och vi är nog ganska självupptagna vuxna idag. Och vi behöver vår egen tid. Det är pilates och både det ena och det andra.
Hinner du gå på pilates?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag är väldigt opilatig av mig. Men jag tänker så här att jag lägger ganska stort ansvar på mina barn. Att socialisera sig själva. Att och vara de här snälla. Och när de misslyckas så lär de sig att det är så man gör lite. Så att vi vuxna måste vara mer närvarande. Närvarande och skapa positiva sammanhang för barn helt enkelt.
Ja, och nu har jag en underbart gullig dam här i publiken som har vinkat. Jag måste ge henne ett litet ord. Kan vi få en mikrofon bara lite snabbt här? Hej.
Ja, men hej. Jag heter Göre Landqvist och jag är som gammal förskollärare och specialpedagog som har jobbat med invandrarbarn förut för länge sedan och i skolan så vill jag berätta att jag, eftersom jag har jobbat med mycket med invandrarbarn och deras föräldrar, det var liksom sånt som jag höll på med för länge sedan, nu är jag ju så himla gammal, men det här känns, jag bara tackar för det här, underbart. Och så specialpedagog, föräldrar, personal och vad sa vi med elever måste kunna.
Tack så mycket jobba. Snälla Görel, och ring P1 Görel. Reza, vår psykolog till dig, psykoterapeut, vad säger du?
Ja, det är så hjärtkärande att liksom, lyssna först och främst på Arne och de andras liksom, upplevelser när det gäller mobbning. Varje gång man lyssnar, det gör ont faktiskt. Och det visar att ord viktigt och centralt begrepp, samhällsbegrepp, mobbning är. Så mobbning är, följer ett stabilt liksom, process från barndomen till vuxenlivet. Enligt forskningen, den som utvecklar är mobbare under barndomen med stor sannolikhet utvecklar antisocialt beteende.
Ja, och de blir
under...
ofta brottsliga också.
Ja, det kan vara också så, men vanliga människor i arbetslivet alltså. Mm.
Nu ska vi inte gå igenom hela forskningen, nej, för nej. Det här var bara de sista orden du ska säga. Bara
nej,
så
precis.
Du vet.
Det problemet är att både nationellt och internationellt forskning har fokuserat på diaden, mobbare och mobbningsdrabbade. Mm. Fast jag tycker att mobbning består av en triad. Det är mobbaren, mobbningsdrabbade och vittnen.
Vittnen också.
Precis.
Ni förstår och, va? Mobbaren, den mobbade
precis
och vittnen.
Precis vad Arne berättade.
Precis vad Arne och flera var ja, med. Och Musse också. Kom ja. Hit Musse.
Om man ska göra ändring, då ska man börja med vittnen. Alltså.
Ja. Och det pratade du också om. Jättebra. Tack snälla Reza. Tusen tack för att du var här. Vad vill du säga för att knyta ihop säcken? Du ska ju, har alla sett Musses program nu i Utbildningsradion?
Ja. Ja, tur för er. Eller är det så jag skulle avsluta?
Tur för er, det var inte precis som du skulle säga.
Nej, men jag kommer säga samma sak en gång till. Alla har en roll. Det är jätteviktigt att komma ihåg det. Alla har en roll. Även vi som, det är en aktiv handling att inte göra någonting också. Mm. Och jag tror att det där, framförallt så är det där att vi behöver liksom leta efter det modet hos dem som ska kunna stå upp och hjälpa till där. För det är de som kommer göra störst skillnad, tror jag. De andra är så trasiga åt ena eller andra hållet, så vi kanske inte kan kräva för mycket av dem.
Tack snälla Musse. Amalia?
Det främsta jag vill säga är det att sluta kalla det för mobbning. Börja kalla det för hot, kränkningar, misshandel och börja kalla det för vad det faktiskt är. För det är skitviktigt. Och det andra jag vill säga är, ta hjälp av eleverna. För att det är eleverna som går igenom det här och det är inte ni vuxna. Visst finns vuxen mobbning, men om vi pratar om elever så är det här jätteviktigt. För det börjar i tidig ålder och det kommer fortsätta. Och man, precis som man säger i ert program, man hamnar 10 år efter och det är viktigt att vi börjar tidigt. Det är det jag vill säga.
Amalia och Ludvig. Fantastiskt att ni var med idag. Tusen tack. Ni också. Ja, sista orden här.
Ja,
för nu måste vi avsluta det här programmet.
Ända sedan lågstadiet har jag upplevt många gånger att också den positiva delen, att människor vågar säga ifrån. Lärare som elever och skolpersonal, föräldrar. Vi hade en rektor på vår skola som gick in i klassrummet och sa, jag har snappat upp det här att många elever använder ett väldigt dåligt språkbruk och kallar folk för CP till exempel. Det är inte okej. Hon noterade, vad är konsekvensen av att vi kallar varandra så här och vad innebär det faktiskt? Och jag tycker det är så viktigt att understryka det här, att vi måste våga säga ifrån, för att det är den som säger ifrån som är den coola.
Bra, och det har ni återkommit till flera stycken, och det är oerhört glädjande, för det är ni som är unga människor som också är framtiden. Tack snälla till alla som har jobbat med det här programmet, till alla er som kom hit. Lycka till, ni förstår va, att vi har en enorm, ett enormt ansvar allihopa på våra axlar att göra den här världen mycket, mycket bättre. Redan ikväll kan vi börja med att säga ifrån mot alla typer av nätmobbning. Tusen tack hörni! Tack.